Varmt välkomna till veckans avsnitt av Ecotime Podcast med mig Albin, och med oss i studion har vi som alltid Alexander, Alex Watches.
Hallå, hallå.
Det här kommer bli kul, för det här är ett specialavsnitt i samarbete med en partner vi jobbar väldigt nära med. INDP Watches heter de. De ligger i Stockholm och fokuserade på independent watchmaking. Och vi har en av huvudpersonerna med oss som heter Niklas. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Varför vi vill göra det här avsnittet är ju för att ni har startat en butik och ett showroom och ett koncept som inte funnits tidigare på det här sättet i Skandinavien. Fokuserar helt på independent watchmaking och även lite independent konst och sånt. Och jag och Alex har pratat en hel del om det, och det krävs ganska mycket tid, intresse och kunskap för att fokusera just på independent watchmaking på ett sånt här sätt. Men någonstans måste du börja, så vi undrade, vad har du för bakgrund inom klockor, och när började ditt intresse, Niklas, för klockor, för att sedan utmynna i det här långt senare?
Det började väl ganska tidigt i ens liv. Jag har alltid haft intresse för klockor. Jag tror att jag fick min första guldklocka när jag var 8 år gammal.
Ändå stabilt att börja med en guldklocka.
Ja, det var en liten klocka som hade gått till familjen. Ja. Och sen fick jag väl, köpt en Breitling när jag var 16 år, en Old Navy Timer. Så det har alltid varit ett intresse. Min farfar var ursprungligen juvelerare och jobbade även med guld.
Hur kommer det sig att det var just en Breitling som du började med?
Det var faktiskt min pappa som hade en Breitling tidigt. Så han köpte den till 90-tal. En UTC Jupiter Pilot.
I guld och stål, eller?
Nej, bara stål. Med Rolo-länken. Så det var lite kul att fortsätta på det. Då hade man ju alltid intresset.
Och Breitling var väl också the shit då, liksom?
Ja, det var intressant då. Ja. Det var ju fortfarande en av de där starka aktörerna på marknaden. Ja. Och sen så har det väl bara fortsatt. Sen har jag alltid varit intresserad av klockor. Jag köpte en Vacheron ganska tidigt. Då de också inte var så efterfrågade som de är i dagsläget.
Vilken Vacheron?
Det är en Overseas kronograf faktiskt.
Ja, då blir den förra generationen då.
Ja, den heter 4950, tror jag. Ja. Mm. Serienumret.
Yes. Den som har datum där uppe, eller hur?
Precis.
Ja. Ja, de är fina.
Har du kvar Breitlingen du fick när du var 16?
Jag säljer aldrig mina klockor.
Du gör inte det?
Nej.
Det är ganska uppfriskande med tanke på. Vi satt hela förra avsnittet och bara pratade om att köpa och sälja klockor i en timme. Och det är en ganska... Vi anser att det är en ganska stor del av att hålla på med klockor initierat och köpa och sälja dem hela tiden. Men man glömmer...
Det funkar ju bara att köpa också.
Ja, man glömmer bort att det är många som faktiskt samlar på dem över hela sina liv och köper klockor på det här sättet och faktiskt har kvar dem.
Jag tror att det säger mycket om en själv också. Alltså hur man är och vad man har för intresse. Mm. Och man har ett band oftast med en klocka.
Mm.
Det är inte så att man bara köper en klocka. Ja, nu ska jag köpa en klocka och så har man den i 20 år. Utan man känner ju någonting för klockan. Det blir en del av ens personlighet. Och då har man också mycket minnen med klockorna. Så jag tror att det är därför inte alla säljer heller. Och sen kan jag förstå de som köper och säljer hela tiden. För man kan inte ha hur många klockor som helst. Så det kommer nog ske för mig också att jag börjar köpa och sälja mer framöver.
Ja, men det är väl lite så man bara reflekterar personligen för oss. Liksom mig och Albin då, att man har inte olimiterad budget och sen vill man prova någonting nytt. Framförallt när man är så intresserade som vi tre som sitter här och spelar in podden är, så är det så här, har man inte liksom så här att ett tydligt mål, men man vill prova på mycket grejer, så blir det ju lätt så att man köper någonting, testar, ja, det här kanske inte var för mig, säljer, går vidare och så vidare. Men sen har man ju också, men det har ju både du och jag klockor som vi aldrig kommer sälja heller. Alltså,
ja, självklart. Om,
ja. Men ja.
Det är bara att det inte är Vacheron Overseas.
Nej, exakt.
hur började du... För Breitling är ju ett jättestort, ganska givet märke. Att om man är intresserad av klockor så vet man garanterat vad det är. Och det kan ju till och med vara så att man råkar köpa en någon gång av vilken anledning som helst. Vacheron är ju en högre level, om man ska uttrycka sig på det sättet. Och hur kommer det sig att... När började du bli intresserad av independence. Alltså och independence är ju för definitionens skull.
Ja.
Klocktillverkare som har en stor inhouse-produktion och väldigt limiterad tillverkning.
Mm.
Och man, det är en helt annan liga, för det är inte lika mycket, det är en mindre värld. Intresset är inte lika stort. Det blir ganska nördigt och initierat.
Mm.
Hur går du från en Breitling och en Vacheron, och sen när började du komma in på independent-spåret och hur?
Alltså det var egentligen, jag läste om när Chapek vann KPHG-priset.
Mm.
De vann public prize. Och då blev jag lite intresserad. Och det är lite ursprung från Polen, Tjeckien, Europa. Gammalt. De har även en viss koppling med Patek, eftersom det var Chapek och Patek som startade från början. Läste jag på lite och så drog jag iväg ett mejl till dem. Bara fråga hur det går och vad ni gör för andra klockor. Och även investeringsmöjligheter. Så vi köpte in oss till ganska tidigt i bolaget också.
Och när var det här?
Det var väl 2015 eller 2016. Ja,
för det var väl hela grejen var med Chapek när de liksom återlanserade varumärket, eller hur? Då hade man chansen som entusiast att köpa in sig i bolaget.
Ja. Mm.
Och det var väl det första varumärket som gjorde någon sån form av...
Ja, det har ju funnits massa olika, men det var typ som en tidig crowdfunding.
Ja,
och sen så började man ta in pengar igen. Och då är det, jag tror att det är väl en drygt 200 aktieägare i dagsläget.
Mm. Hoppade alla på i början då, eller 2015 typ? Eller har det varit lite under resans gång också?
Alltså, det var ju väldigt få som var med från början.
Ja.
Och sen så har det tillkommit mer och mer.
Okay.
Och sen har man ju sett hur det gått. Och det kan man ju titta på independentmarknaden. Om man jämför tidigt 2012, kanske var 0,5%, 1% av marknaden.
Mm.
Idag pratar man om att independentmärkena står för mellan 3-5%.
Mm.
Och sen är det intressant att många independentmärken ägs ju också av de stora.
Mm.
Så det behöver inte bara betyda att det är mainstream-märkena. Ägaren kan ju fortfarande vara en stor, men det är ett independentmärke.
Mm.
Då har vi till exempel Arno Nilsson och Angelus ägs av Citizen Group.
Yes.
Och vad heter det? Ett bra exempel som många blev förvånade över förut var det Chanel som köpte en del av
FP Jones. Chanel köpte 20% av FP Jones.
Och anledningen till det är ju ganska enkel, att det kostar extremt mycket pengar att göra coola klockor i limiterade serier. Och det är ju för att säkra finansiering som ska kunna fortsätta göra grymma klockor.
Och sen har vi även Ferdinand Berthaud, ägs ju av en del av Chopard.
Precis.
Så det finns ju några sådana liksom som inte är 100% familjeägda, eller vad man ska kalla det.
Och hur kommer det sig att det var just Chapek du blev intresserad av? Var det om man sitter och spanar på GPHG-nomineringar och sånt, då har man väl förmodligen ögon på andra märken också och sånt?
Alltså det var ju mer att det dök upp och var public price det året.
Mm.
Och sen tog det bara vid därifrån. Och sen gick det väl några år... Jag och några andra blev intresserade av kanske öppna någonting med klockor.
Mm.
Då åkte vi ner faktiskt Geneva Watch Days.
Och Geneva Watch Days har vi talat om förut, och det är ju independent. Kallar man det för independent mässa?
Ja, det ska man nog kunna säga.
Ja. Ja, det är väl
alltså det är anordnat i Bulgari som är huvudaktören där. Mm. Men alla små märken finns ju närvarande. Och även de större är ju också lite mer. Alltså, de kör ju inte som offentliga, alltså officials. Men de är där även
under Geneva Watch Days.
Ja, och vi var ju faktiskt nere där med er i augusti, och jag tror vi träffade, nu gick vi inte armkrok på allt, men jag tror fan vi träffade typ 25 brands på 3 dagar. Och det var det så här independent overload, och det är då man börjar inse hur många tillverkare det finns, och de flesta gör väl rätt jäkla bra grejer alltså.
Mm.
Det är en helt egen värld inom klockvärlden.
Det som är det intressanta är ju att man inte förstår hur horisontellt den här marknaden fungerar. Alltså hela tillverkningen, alltså det är inte så att de stora gör allting in-house också.
Mm.
När man varit på besök i fabriker och sånt, då ser man ju att det finns urtavlor från alla möjliga märken på samma ställe som Chapek har sina urtavlor, eller någon annan. Och likaväl visare, boetter. Det är inte så att alla gör allting in-house. Det är oerhört få som gör det. Och det handlar ju om att alla använder sig av specialister för att ta det bästa. Och då förstår man ju också lite att independent kan ju ibland vara ganska dyrt också. Men det handlar ju om att det är mycket arbete bakom. Det är många manstimmar som måste gå åt för att färdigställa en klocka.
Mm, mm.
Och då blir det så att vissa gör sina visare hos ett i en fabrik och tavlor. Många tavlor görs i en fabrik och så vidare. Och sen, men sen är det väldigt många för, som faktiskt gör sina egna, helt egna grejer också.
Mm.
Och att independents hjälper varandra också. Har man,
precis, alltså de hjälper varandra plus att de även har vuxit tillsammans. Det är typ att en skapare ett visst intresse drar även med några andra.
Mm.
Det ser man ganska mycket typ när Max Buzer för MBNF pratar ofta väldigt positivt om Chapek och Chapek pratar åt andra hållet väldigt positivt för de har dragit upp varandra tillsammans.
Ja.
Och det var ju rätt kul, en anekdot på det från Geneva Watch Days.
Det var precis det.
Vi satt hade möte med Laurent Ferrier och alla vi och Laurent Ferrier var där. Och för er som inte vet vad Laurent Ferrier är så måste ni söka på det, för det är, ja, det är riktigt coola grejer. Så vi sitter och har presentation hos Laurent Ferrier. Så kommer Max Buzer in genom dörren som är grundare av MBNF. Något som ni också måste söka på om ni inte vet vad det är. Och säger, kom Laurent, vi måste snacka. Och han bara ställer sig upp i mötet och går typ. Och i en annan värld skulle det här vara konkurrenter. Men i independent-svängen så är det liksom att alla är vänner. Känns det så?
Men det känns ju också som för att kanske man gör så pass olika grejer om man kollar på de olika märkena. Det är kanske inte så många som liknar varandra i den typen av klockor de gör. Eller den, alltså förstår jag vad jag menar?
Alla har ju sitt DNA, ja, exakt. Om man säger så. Och exakt. Alla följer sina principer. Det är sällan man kopierar varandra. Och det är lite så vi tänker i butiken också, i showroomet. Det handlar ju om att om du fastnar för Frank Müller, då kommer inte Chapek direkt vara intressant.
Mm.
Eller om du gillar Bovet så är det inte Armin Ström som är det som blicken fastnar på.
Mm.
Och gällande show, det är ju inte en butik egentligen, det är ett showroom. För ni jobbar ju enbart med
tidsbokade möten. Och det handlar egentligen bara om att kunderna ska få sin tid. Att man i lugn och ro ska hinna se alla klockor. För det är ofta så att folk är intresserade av ett visst märke och säger, ja men jag vill komma och se Bovet. Och då visar man Bovet, men man kanske vill även se Armin Ström.
Mm.
Eller Reservoir. Och då blir det, om man bara kommer dit och ser en massa folk, då är det inte direkt säkert att man vågar säga till att jag vill titta på det. Får jag prova den här? För då är det mycket lättare att man bokar ett möte. Får alla märken presenterade om man vill då.
Mm.
Då tror jag att man får en större bild av independent.
Så man kan egentligen bara höra av sig till er och kolla vad ni säljer och höra av sig och säga, jag vill sätta mig och bara kolla på de här märkena och de här verkar intressant.
Precis.
Och bara boka en tid och komma förbi och dricka kaffe.
Det är bara mejla eller ringa.
Mm.
Och någonstans, när föddes tanken till att öppna eller att starta INDP?
När vi var på Geneva Watch Days så hade vi agentur för några märken i Norden.
Hur länge sedan var det här?
Det var, om vi ska vara exakta, så var det 27 augusti 2020.
Alltså snart 3 år sedan.
Och då funderade vi mycket typ, ja men de här märkena, om man då ska ta dem till Sverige, hur många återförsäljare kan man ha i Norden? Och det är max typ 1-2 återförsäljare per land, om ens det.
Mm.
Jag tänkte, om man ska göra det här, kanske bättre att vi själva kör en butik. Vi presenterar alla de här varumärkena. Och så var det faktiskt så att vi stod där i tältet på Geneva Watch Days. Pratade med, det var Xavier från Chapek faktiskt. Då sa vi, ja men vi är intresserade faktiskt att köra det själva. Då sa han bara, men då måste jag presentera det för alla. Och då tog vi en runda i det tältet. Fick träffa 6-7 olika personer från olika independentmärken. Och dagen efter hade vi väl 10 möten bokade. Och där började det.
Ja.
Och sen har det bara fortsatt så. Och så har vi varit närvarat på Watches and Wonders 2 gånger nu. Det blev 3:e gången för Geneva Watch Days i år.
Mm.
Och det var väl också ganska tacksamt. Det var corona när vi var där första gången. Och då var det också att det fanns ju knappt några asiater amerikaner eller överhuvudtaget utanför Europa.
De som är mer resa. Köpstarka och mer kanske får lite
de som
fast
tar mer plats också på de här mötena. Att allt är förbokat. Nu var det ganska enkelt att komma in överallt och prata med allihopa. Och
nätverka lite.
Precis. Och det har ju ni själva märkt också att när vi är där, det är inte så... det är väldigt högt i tak.
Ja. Ja, alltså det kan vi ju dra egna paralleller om man jämför med hur... om man skulle säga så formellt det är på till exempel Watches and Wonders när man besöker de varumärkena som ägs av konglomerat, LVMH, Richemont och så vidare. Och sen när man kommer på Geneva Watch Days till exempel och ska träffa independent varumärken. Det är en ganska stor kontrast där i hur varumärkena beter sig. För de har ju liksom ingen att svara upp till, alltså förstår du? Utan oftast så sitter man ju också med de som är de som fattar besluten i de företagen.
Man sitter med själen bakom företaget.
Ja.
Även ifall det är en säljare så är det en säljare som är ansvarig för ganska stora marknader och de har jobbat länge i företaget.
Yes. Och det jag personligen tycker är så roligt med independent watchmaking generellt är att om man är kund eller återförsäljare eller på något sätt liksom partner med de här företagen är den här personliga kopplingen man får. Framförallt sen när det handlar om man vill beställa en Piece Unique eller någonting. Liksom. Ja, men om du ska gå och beställa en Piece Unique AP eller Patek, då...
Det är ganska svårt.
Det är ganska svårt, liksom. Men med liksom närheten man får med liksom de här märkena som kund ganska snabbt så är det ju ganska lätt eller lättare med ett independent märke att skapa ett nära band till, det ser man ju de som är tunga samlare inom independent. Jag menar också Geneva Watch Days, vi ska träffa Grubel Forsey. Mm. Vi träffar på någon som är i hissen som bara, ska ni till Grubel? Vi bara, han bara, okej, kan jag haka på er liksom? Är det lugnt? Frugan ligger på hotellrummet och sover. Vi bara, det är lugnt. Så glider han in dit. Så visste sig att han är en av deras största samlare liksom från USA.
Jag ska inte sticka ut hakan för mycket, men jag tror det är enklare att... det är mer avslappnat att kolla på helt knäppa klockor från typ Jacob & Company eller typ Grubel. Det är mer avslappnat i de mötena än om du ska kolla på en date just i en Rolex-butik typ. Men ser du så här också, det är olika sorters, det är olika typer av lyx och samlande också. Det finns fördelar och nackdelar med båda förmodligen. Men jag gillar mer att sitta och kolla på grubbelklockor och med högt i tak. Liksom.
Alltså dynamiken är helt annorlunda.
Mm.
Alltså det som du säger att man vill göra någonting bespoke. Det kan man göra ganska enkelt på de flesta modellerna. Alltså säga att du vill ta bort datum, att du vill inte ha en sekundvisare, you name it. Det är ganska enkelt att göra. Och de är ganska öppna för att göra de justeringarna.
Mm.
Vilket många andra märken inte gör.
Nej.
Oavsett. Och då gäller ju praktiken att alla independent är villiga att göra sådana mindre förändringar.
Och en god vän till oss alla som... Vi var nere hos... vi pratade med Frank Müller.
Ja.
Och han sa, jag vill ha en egen Frank Müller-klocka. Jag vill att den ska se ut så här. Och slutade med att han inte beställde den. Men Frank Müller var öppna för att ta ordern. Det gick snabbt för dem att skissa upp klockan som han ville ha. Och när han sa att jag ska nog inte ha den, då tyckte Frank Müller var så bra så de tog upp den till produktion istället. Så det,
precis.
Och det var typ av några mejl bort. Och sådana... Eftersom det är mindre organisationer så många av dem mer... Frank Müller i synnerhet är ju ett väldigt bra exempel på det för att de gör väldigt mycket klockor. Men de är mer spelbara på idéer kring deras klockor och deras brand. Liksom. Och,
absolut.
Och det hittar man inte någon annanstans på det sättet.
Och sen har ju många märken funnits med väldigt länge. Och de har en lång historia, både antingen att de är juvelerare eller att de är klockmakare. Frank Müller är typ exempel. Där man har några som varit ganska dolda. De har det, man vet inte om det, det är få som känner till det, men den familjen som äger Frank Müller nu var ju delägare från dag ett.
Mm.
Det är bara att de inte riktigt kom överens med Frank och så köptes han ut. Men alla tror ju att det bara var Frank från början. Mm. Men de har ju alltid varit med från dag ett. Och de är fortfarande familjeägda och hela familjen jobbar i företaget.
Mm.
Och det är det som är så kul med just Frank Müller som ni återförsäljer av. Vi ska tala mer om det såklart. Att de var jättepoppis vid millennieskiftet. Och sen så blev de mindre poppis av alla möjliga anledningar. Och nu känns det som att de börjar komma tillbaka lite. Till och med Alex lyckades köpa en Frank Müller. Dock i damsize till sig själv. Men den är jäkligt snygg. Och man märker att fler och fler börjar tycka att just stålmodellerna från Frank Müller med sig Tonoa Boett och... Man får väldigt mycket klocka för pengarna. Ja, nu tänker jag högt, men hur resonerade du när du köpte din?
Jag har väl alltid varit lite intresserad av Frank Müller rent sådär. Sen, ja, de startade väl tidigt 90-tal, va?
Mm.
Och då körde ju, eftersom Frank Müller himself, han jobbade ju på Patek tidigare. De hade ju väldigt mycket Patek-DNA i sina klockor, kronografer och sånt där med Breguet-index och sånt som jag tycker om. Så jag har ju egentligen varit mer intresserad av tidiga Frank Müller. Men jag menar, som en tonåformad Boett, det är ju någonting som Cartier lanserade typ 1917. Liksom. Så det är ju en klassisk design så. Och själva den, liksom det formspråket med en lite... De har ju väldigt mycket, det är ju väldigt mycket art deco över deras klockor, fast i ett modernt snitt.
Precis.
Vilket blev en lite kul kombination. Och jag måste säga det, att sen jag köpte den klockan, jag har burit den väldigt mycket. Och det är nog den klockan, tillsammans med min Hublot, som får mest reaktioner av folk. Och folk är mest intresserade av att testa på armen själva eller sådär. Så att Frank Müller har ju som sagt någonting... bara att de har varit lite
svaga i sin marknadsföring
men också dragits med lite problem under en viss tid. Men jag menar, nu när stora bloggar som Revolution gör special editions och sånt där, det tyder ändå på att det händer grejer, vilket är kul. Och därför ska det bli kul att se vad Frank Müller hittar på framöver. Men också så tror jag att de var ju ganska stora när de, alltså under den här oversized watch-hypen som kom när Hublot släppte sin Big Bang.
Det var 2005-ish, lite senare.
Och sen liksom 10 år framåt där liksom.
Ah.
Då var det ju stort och vräkigt, och nu är det inte det på samma sätt. Frank Müller ligger fortfarande kvar lite där med sina stora vräkiga grejer. Men de börjar nu röra sig sakta men säkert mot lite mer humana grejer, lite, inte lika... Så det gör de ju fortfarande eller så här, lite vulgo designs. Men de är ändå på väg åt ett håll. För de ser vart marknaden är och var efterfrågan ligger någonstans.
Och den du köpte var ju 32 mm bred.
Ja, men det är det också. Folk, de marknadsför den som dam. Jag tror de marknadsför 35 som dam också.
Vilket är helt fel.
Vilket är
för
helt
fel.
För
det är unisex med tanke på hur lång klockan är.
Exakt. Ah. Och det är det folk stirrar sig lite blinda på, är just måtten. Men alltså en tonåformad klocka som är 32 mm bred är ju ingen liten klocka.
Nej, absolut inte. Och alltså, det kan vi säga att vi såg i nyheterna nu
på
Watches and Wonders. De har ju sin egna VPH.
Mm.
Då var vi på deras slott i Genève där all produktion också sker. Det är egentligen 2 byggnader bort. Det är 500 människor som jobbar on site.
Mm.
Vilket är ganska stort. Och det är Genève. Vi såg ju också några riktigt fina nyheter som var i dels... kolfiber.
Mm.
Då provade min kollega Marcel en av de här kolfiberklockorna med nya bryggor. Och så var det några fransmän som var där. Som också var återförsäljare. Han bara, vänta, stå still. Jag fotar där. Och så ropade han och 5 personer och så fotade han. Ja, men ni ser att den här passar för killar också.
Mm.
Och då sa jag det. Jag bara, det är det här vi säger hela tiden. Ni ska inte marknadsföra det som ladies watches. Nej. Utan kallar jag mig som unisex. Mm. Alltså man ska egentligen, i dagsläget ska man inte ha någon benämning alls, tycker jag, dam och herrklocka.
Och det ser vi ju också. Många
att det
som...
borde suddas ut egentligen. Yes. Alltså, det ska inte finnas det där begreppet, tycker jag. För vissa har, det är vissa damer som tycker om stora klockor också.
Ja, ja, visst.
Varför ska man inte kunna ha en 36, 38 eller 39 som dam?
Mm.
Vad är det som definierar det? Det är 2-3 millimeter.
Mm.
Det gör ju inte världens grej.
Nej.
På handen.
Det är kul, just Frank Müller, det väcker lite tankar så fort man tar upp det, för att som sagt, man märker att de är på gång, och det är ett av varumärkena ni säljer, och i ert showroom som ligger på Karlavägen i Stockholm, Frank Müller är ju bara ett av många märken. Blev ganska paff första gången vi var där, och det var att ni fått in så många brands, tunga brands på kort tid. Ja. Säger man kort tid? För ni har ju ändå jobbat på en stund. Men hur som helst, ni har massa coola brands.
Mm.
Vilka varumärken saluför ni? Och utöver, eller ja, ni är auktoriserade återförsäljare.
Precis, just nu är det för ganska många märken.
Vilka?
Och kommer vi börja i bokstavsorden ungefär, kan jag börja. Då har vi Armin Strom.
Nice.
Arnold & Son. Angelus. Vi har Beauvais. Chapek.
Såklart.
Frank Müller.
Såklart.
Svenska märken har vi också. Det är Goose.
Gustafsson och Sjögren.
Precis.
Det är många som känner till det. Många som inte känner till det. Att det är Patrik Sjögren som från Linköping.
Precis.
Där de har sin studio där de sitter och gör. Inte jättemånga klockor om året. Extremt limiterat. Allt det han gjort i Sverige.
Med schweiziskt huvudverk från Schweiz.
Och han säljer jättemycket utomlands.
USA främst.
Ja, det är coolt.
Men det var en svensk som köpte den nu på vårt sista event i september.
Vad kan man avslöja det, ungefär vad det var för någonting?
Det var en av deras bespoke-modeller, Norrsken.
Okej.
Så vi väntar fortfarande på att se den när den är klar.
Men han designade alltså en egen klocka från Goss?
Ja.
Men då blir det en piece unik?
Japp.
Så en svensk kund beställer en piece unik från Gustafsson och Sjögren.
Ja.
Det är rätt coolt faktiskt.
Ja, det är jättehäftigt. Och det betyder att det finns ju efterfrågan.
Mm.
Folk vill ju vara unika.
Ja. Uh-huh. Vad mer?
Vi har även Strayer Watches. Ola Strayers märke. Och det jobbar vi också med. Som är svenskt.
Strayer är kul, för vi hade Ola Strayer från Strayer Watches i podden. Han satt exakt där du sitter nu och berättade om sin resa och varför. För han är ju industridesigner och jobbar med massa bilmärken. Allt från Lambo, Tesla och så vidare. Och tog alla sina erfarenheter och gjorde också väldigt klockintresserad hela tiden. Och tänkte jag ska ta allt jag kan och göra ett klockmärke av det. Så det är kul.
Och sen har vi väl, Chapek nämnde jag nog tidigare. Reservoir. Ett franskt märke. Som är ganska roliga klockor.
Intressant.
Ja. Instegsmodeller om man säger så, ja. I vår värld.
Ja.
Vad tycker du om Reservoir? För nu har jag huggt här på två märken. Nu får du hugga på Reservoir.
Personligen. Jag träffade Reservoir första gången i Basel år 2018 eller 2019. Tycker att jag gillar jump hour-klockor. Jag tycker att det är en kul komplikation. Och kul sätt att visa tiden på. Och de kör ju stenhårt på den nischen. De gör ju i princip bara, nu gör de ju kronografer och sånt också, men som också har inslag av jump hour komplikationen då, fast kanske i en retrograd sekund på kronografen. Men de är först och främst i en human prisklass runt typ 50 000. Och de har också ett sånt tydligt DNA. Och jobbar mycket med inspiration från gamla bilar, alltså instrumentpaneler i bilar, till cockpits i flygplan och så vidare. Så de har intressanta klockor i en intressant prisklass, tror jag, som kan tilltala ganska många. Så, och väldigt eget liksom.
Nice. De har ju roliga collab, som man säger så, alltså samarbeten. De är dels det här med Popeye.
De kör olika... Carl Alfred.
Precis.
Och kör hårt på det stuket också. Och det är ju någonting man känner igen lite från Gerald Jäntas klockor med Mickey Mouse och Kalanka och Och så där.
Det är lekfullt liksom.
Det är lekfullt,
fast det är ju samtidigt lyxigt liksom.
Mm.
Eller vissa av reservoars klockor, de flesta är ju väldigt... man måste nästan se det på bild. Vi har en specialare om reservoar på Ecotime på sajten. Som ni borde gå in och kolla på. Men det är ju ett franskt varumärke.
Yep.
Så det är inte, och Gustafsson och Sjögren, Strayer och så vidare är ju svenskt. Så det är inte alltid bara schweiziskt. Utan det är...
Nej, sen har vi Burn också. Burn Watcher som kommer nu. Den är ganska rolig. De är också ursprungligen från Frankrike.
Mm.
Jobbar i Schweiz.
Men berätta lite om Burn. För att,
Burn, det är en, han har ju jobbat på massa olika företag som urmakare. Och sen har han startat sitt egna märke tillsammans med sin fru. Det är John och så är det Claire. Och då har han gjort en urtavla där du har 12:an, 3:an, 6:an och 9:an ändrar sig. Det låter lite konstigt när man ska förklara på det här sättet. Men den har 4 sidor. Och den ändrar sig varje 24 timmar. Så varje dag har du ett nytt utseende på din klocka. Du ska skruva fram den om du vill ha en speciell. Och där kan du också göra lite bespoke. Om du vill ha dina turnummer eller någon hjärta eller någon symbol kan man ha det. Men normalt sett så brukar man välja standarduppsättning. Och så kanske man gör en sida special. Och då har man ett eget utseende på klockan.
Mm.
Varje dag. Vilket är ganska kul.
Det är coolt. Vad...
Och sen har vi även danskarna som jobbar lite med även James Thompson som är lite Sverige-anknuten. Det är Arkanaut.
James Thompson, Black Badger.
Precis. Och även då Rob Nubbs är ju med där. Som tidigare jobbade på Fratello.
Mm.
Han har varit med ganska länge.
Arkanaut, det är bra att du säger, för att vi la ut en artikel den här veckan där vi gjorde en hands-on med Arkanauts Ark 2 med Fordite-tavla. Och Fordite är...
Gammal färg.
Det måste jag göra en instickare på, för det måste man se. Det här är något helt unikt. Och urtavlorna är gjorda av Fordite. Vad är Fordite? Fordite är lack, billack som har samlats i lackverkstäder på väggarna. För när man lackar så dammar överallt och blir bara ett lager överallt på väggarna också. Allt bort, ja. Inte bara på bilen så att säga. Om du gör det här i 30 år i samma lackverkstad, då kommer det bli ett ganska tjockt lager med lack.
Mm.
Och om du tar en del av den lacken, så får du en klump du kan hålla i som är helt med massa olika lager färg. Och det här kan du göra prylar av. Och James Black Badger fattade att du kan göra urtavlor av det, du kan göra ringar av det. Och just för Arkanaut har han gjort en modell med Fordite-tavla, vilket ser helt knäppt ut. För när man gör urtavlan så blir massa olika färger beroende på vilken bil som har lackats, i vilken ordning, vilken dag.
Alla blir unika.
Alla blir unika. Vilket är... Det är kreativt.
Det är kreativt, absolut.
Och coolt. Så Arkanaut är väldigt intressant.
Också i en prisklass som inte är herrejösses.
Nej, det är väl 4000 euro.
Ja, ungefär.
5000 euro däromkring.
Och då får du independent klocka från intressant tillverkare med en unik urtavla i varje just nu. Jag kan ju garantera att de är ganska slutsålda. men man, det, ja. Det finns väl intresselister där också?
Ja, definitivt. Och sen har vi, som du också pratade om, Giorgenta.
Mm.
Vi har ju hans sista märke egentligen.
Mm.
Gerald Charles.
Yes.
Som också kommer in till oss nu.
Vilket är kul.
Ja.
För det märkte vi förra året på eventet, så var det ganska stor efterfrågan på just Gerald Charles.
Mm.
Och det finns fler Gerald Charles än vad man tror på svensk mark.
Jag har ju märkt. Vi har ju sett massa människor som har dem.
Ja. Så det är roligt, och det var ju precis som du sa då, hans sista märke han startade. Han har ju haft några märken liksom under årens gång, under eget namn då. Han, alltså Gerald Genta märket, alltså GG, och sen Gerald Charles då, det sista där, italienare va, som har,
de är italienska ättlingar om man säger så, men de är ju boende i Lugano.
Yes.
Så det är schweiziskt märke också. Och det var ju deras familj som egentligen var delägare med Gerald Genta. Och sen så köptes han ut. Men det sista riktiga boetten han ritade var ju Gerald Charles. Nu kommer ju LVH
Ja, LVM och Louis Vuitton har återupplivat Gerald Genta varumärket.
Precis, så de kommer göra det nu. De satsar ganska hårt, tror jag. Mm. Det är en av armhålsönerna där. Som...
Bulgari körde väl... kommer jag ihåg, de släppte för något år sedan Gerald Genta Jump Hour, likt de som han gjorde då på typ 90-talet.
Där kommer man in på det att även de här stora aktörerna ändå har de här independent-märkena.
Mm.
Det är bara att titta på Daniel Roth,
mm.
som egentligen kom in till Bulgari och sen har försvunnit lite. De gjorde några klockor och nu så revivar de den igen.
Mm.
Och kör under eget brand.
Exakt.
Ja, och just Gerald Charles är intressant för det. De har ett väldigt, väldigt speciellt utseende. Jag gillar dem. Jag tror jag sett 3-4 stycken i Sverige, vilket man inte trodde. Och det har inte funnits någon tillgång till dem i Sverige heller.
Nej.
Men det ska ju ni försöka ordna upp på nu också.
Det hoppas vi.
Nice. Vad har ni mer?
Vad har vi mer? Vi har ju en kille som också, eller ett märke som inte räknas som ett riktigt klockmärke, utan det är som en bra bestrimning, och det är Blaken.
Mm.
Och det vi ser nu som är lite roligt hos honom, det är väl kanske inte alltid att folk kanske inte är villiga att göra DLC-coating på sin klocka eller köpa en DLC-coatad klocka. Utan man byter istället ut sitt urverk från sin standardboett och stoppar in en kolfiberboett från Blaken.
Okej. Okay.
Så man kan ju alltid återställa sin klocka. Om du tröttnar på det, du kan ha en sommar. Man tar ut urverket igen och stoppar in det.
Ja, men det är som att sätta en spoiler på bilen. Typ.
Precis. Ja. Så man påverkar ingenting. Okej, garantin gäller ju inte på samma sätt. Men de flesta som gör det här har jag haft klockan med 2, 3, 4, 5 år.
Mm.
Rätta mig om jag har fel, men jag har förstått det som att jag kan ta en vanlig stålsub från 2014 och så kan...
Så länge den är sexsiffrig.
Så länge den är, ja, en modernare då.
Ja, precis. Då passar det.
Så kan jag med hjälp av er få en DLC-coatad av Blaken.
Det kan man få. Eller så kan man göra så att man då köper själva det här kittet. De tar ut hela din klocka, lämnar kvar boettet, armbanden, stoppar dem in det i deras kolfiberboett. Och så har en Daytona som gjorde kolfiber.
Det är intressant. Och det kan man göra genom er också.
Ja. Och det kan vara både ett tygband, gummiband.
Vet du vad kostar det typ?
Jag tror att det är runt 6 000 euro.
Okay.
För att få en helt unik...
Jag tror att det var runt 6 plus moms.
Okay. Och då är du med, då är man med och väljer uppsättningen och är med i processen själv liksom, på hur det blir,
ja,
då.
Ja, precis. Alltså just när man bara tar det här, deras... typ assembly set eller vad man ska kalla det.
Mm-hmm.
Och byter ut klockan från det. Sen tröttar man efter sommaren, så kan man lägga in den i den ursprungliga boetten och så har man sin klocka kvar.
Mm. Ja, det är ju intressant sett till hur, vad ska man säga, hela customization-branschen har sett ut
tidigare. Ja.
Då har du tagit din sub och så har du sagt att jag vill ha den helt svart, och så spraylackar de den helt svart eller liksom coatar den med DLC eller vad de använder för teknik. Men då ser den ut så. Och då går det inte att återställa den riktigt.
Nej, det är typ som de som sätter stenar och sånt på sina klockor.
Ja.
Och så är det inte gjort från fabrik. Nej. Det är ju inte klockan värd någonting i praktiken.
Nej, det är för att
stenvärdet är hur högt som helst.
Ja. Nu går jag igång såklart. Men du modifierar klockan på ett sätt som inte går att återställa.
Ja,
precis.
För nu ska du sätta stenar någonting, måste du borra och sätta dit dem. Och du kan aldrig, du halverar värdet på klockan direkt så fort du gör det. Då är ju, om man vill ha DLC-coatade klockor eller ha någonting unikt, speciellt, och du redan har klockan, att ta ett snack med er då om att modifiera den på ett sätt som gör att du kan återställa den sen, samt som du har någonting helt som förmodligen ingen annan har, kan jag i stort sett säga.
Nej, för han gör ju även det för Submarine, fast i brons då. Sen vet man inte hur brons kommer kännas kontra kolfibern. Jag föreslår ju att man håller sitt kolfiber. Men jag skulle gärna vilja säga att han gör både Datejust och Submariner-serien i då kolfiber. För jag tror att många skulle vara intresserade.
Mm.
Ja, det är coolt.
Och även byta ringar och sånt till sub och urtavlor. Det är inte fel.
Ja. Så om man har en stålroller modern som man är trött på och vill se vad Blaken kan göra med det, så kan man bara höra av sig till er.
Absolut.
Grymt. Vad mer har ni i godispåsen eller godisbutiken?
Bouvet nämnde jag, va?
Bouvet är något helt annat, alltså. Jag blir lika imponerad varje gång.
Ja, det var väl ett av de varumärkena som fick mest eller bäst respons på förra årets mässa.
Absolut.
Vilket, så här, helt ärligt kan jag säga att jag var ju jäkligt förvånad över det. Så här, jag har ju, i och med att jag florerat på Instagram i ganska många år, kommit i kontakt med många av de här varumärkena tidigare. Mm. Och vissa varumärken så känner man så här att okej, det här är coolt, men så här, är det ett märke för skandinaviska marknaden?
Absolut.
Kan man ju känna med vissa. Och då tycker jag Bouvet är ett sånt tydligt exempel, för det är någonting som jag har förknippat med liksom oligarker liksom. Så.
Med all rätt dock.
Ja, men därför var det så kul att det var så många som var så pass intresserade av just det varumärket. För att det är väldigt speciell liksom, design på boetter och du vet, med den här kronan klockan 12 och allt sånt där. Och hur de ser ut rent generellt. Och
grejen med Bouvet, min upplevelse av Bouvet är... För det är ingenting som du får i handen varje dag än som du håller på med klockor heltid liksom. Nej. Och du ser bilder och du har dina associationer som är mer eller mindre motiverade. När du får en Bouvet i handen första gången. Bara, oh shit. Det här är något helt annat än vad jag trodde att det var.
Mm.
Och komplikationerna och finishen och modellerna och allting är...
Hela DNA-t.
Hela DNA-t. Väl uttryckt. Ja, det är en... Ja.
Och sen gör de 95% av klockan in-house.
Mm.
De är till med hairspringen in-house. Vilket få gör.
Mm.
Det är kanske 20 aktörer i Schweiz som egentligen gör det.
Mm.
De är en av dem. Och sen tillverkar de till andra industrier. Både till fordonsindustrin.
Ja, det är ganska intressant.
Medicintekniska produkter. Och även till andra märken.
Mm.
I klockvärlden har jag sett när jag varit i deras fabrik.
Mm.
För de har en fabrik och sen har de ett slott där de egentligen har showroomet.
Ja.
Och så ägs det av familjen till 100%. Pascal Rafi heter han som äger det.
Men det är också ett sånt företag, precis som Frank Müller. Där liksom hela familjen i princip är anställd och jobbar precis med företaget också. Vilket är väldigt kul.
Och alla klockor är i praktiken döpt efter dem också.
Ja.
Amadeus-systemet är efter hans son. Miss Audrey är efter hans dotter. Och så har han ju sin egen Monsieur Bouvet. Egentligen efter honom.
Ja.
Och instegsserien där heter 1930s.
1930 och sen är det också den här Recital 29 som egentligen är desktop, om man säger så, att skrivbordsmodell.
Alltså det,
boetten är...
Glaset och boetten lutar på ett sätt som är helt... Man ser det, det är så coolt.
Och så har man en
månfas
också. Ja. I deras insiktsmodell. Och sen kan det gå hur långt som helst.
Alltså deras World Timer i Titan, vad heter serien?
Orbis Mundi heter
Orbis Mundi, det skulle jag kunna ha som Everyday Watch. Jag tycker den är så jäkla cool.
Ja, Rob Report utnämnde det till årets World Timer förra året.
Okay.
Av alla klockor.
Ja.
Det är ganska många att tävla mot.
Ja.
Ja.
Ja, när man har den på armen, man vet hur komplicerad den är. Den har... Bouvet-kronan klockan 12 och sen så väger den ingenting. Det är en av mina favoriter. Alltså.
Mm, ja, jag håller med.
Men det är fortfarande så att deras DNA passar inte alla.
Nej.
Men samtidigt, det är inte alltid en vardaglig klocka. Men om man vill ha en rolig klocka till någon speciell tillställning eller bröllop, dop, då är det en riktigt rolig klocka till kostym. Det är få som slår den.
Alltså man kan ju ha en på sig om man bara ska dricka fatöl för 35 spänn också. Det är ju...
Absolut. Men det känns ju alltid väldigt exklusivt. Det är det exklusiva som alltid kommer fram.
Ja.
Just deras finish av urtavlor.
Ja, fantastiska.
Och färgerna på deras urtavlor, hur de skiftar i ljuset.
Ja, men hur de graverar boetter och urtavlor också är ju väldigt, väldigt fina hantverk måste man säga.
Och sen satsar de väldigt mycket på de yngre. När jag var i fabriken så var det säkert hälften av dem som jobbade där var män och hälften var kvinnor. Och många unga.
Mm.
Då sa de med att de duktigaste gravörerna är egentligen de unga.
Mm.
De när vi kommer in nu.
Mm. När jag fick prova, du fick väl alla prova göra gravyr på en platta. När vi träffade Bové för någon månad sedan. Det var så jäkla svårt alltså.
Ja.
blev snabbt ödmjuk där kan jag säga. Då var det en ung tjej som var deras master engraver typ. Vad sa hon? Det tog några år för henne att lära sig att kunna göra gravyr på det sättet. Som. Och om de gör ett enda fel, då sabbar de ju hela allt. De måste ju om allting liksom. Så det tar tid. Och jag måste säga det om det inte framgår. Får man möjlighet att testa en Bové, klämma på den, se den live eller vad som helst, så gör det. För det är väldigt coola grejer. Mm. Och ni har, jag vet att ni har flera modeller hemma i lager liksom. Precis. Att titta på.
Mm.
Ja.
Det handlar egentligen för att man ska kunna se och känna. Testa på de olika storlekarna och formerna.
Och vad har ni mer för galna grejer?
Ja, dels har vi även de här Horus straps, om man säger så. De här gummiarmbanden som passar både till Panerai, Rolex.
Man kan ha på Moonswatch.
Moonswatch, framförallt.
Ja, precis. De har vi inne.
Mm.
Så det är också ett roligt koncept. Med färger.
De har ju hur mycket som helst, med allt från så här blå kammo till massor.
Ja, de har massor.
Ja, men de passar ju på Rolex och allt också.
Det är det som är det roliga. Att det blir en annan look. Utan att du behöver egentligen köpa en helt ny klocka.
Mm.
Så man kan bara typ höra av sig till er om man vill kolla vad ni har för Horus straps inne till sin Rolex.
Precis.
Nice.
Sen har vi även skulpturer i butiken och lite konst. Det är från Richard Olinsky. Han räknas ju som ändå en av de största moderna konstnärerna i dagens läge i Frankrike. Och han är främst känd för sina apor. Stora apor som står...
Alltså djurskulpturer.
Från 10 cm upp till 5 meter, om man säger så.
Vad är det för price point på apskulpturer från Richard Olinsky?
De börjar väl på 5000 kronor och sen går de ju upp.
Sky's the limit.
Ungefär där.
Typ.
Men säg att en stor skulptur på, då pratar vi en som 1,50, 1,60 hög. Mm-hmm. Det är lika, de är egentligen större än oss om man står bredvid en, för de är så pass breda. Då ligger de kanske på 450 000 kronor.
Mm.
Men har du en som en 80 cm ligger på 100 000 kronor.
Mm. Mm.
Och har ni sånt inne att kolla på också?
Ja. Och då är det oftast också limiterat att det är typ 1 av 8.
Små serier.
Ja.
Ja.
Av respektive färg.
Han, för de som kanske känner igen namnet men inte har svårt att placera det, så har han ju också gjort en hel del samarbete med Hublot.
Precis, han har en klockserie med dem som förnyas varje år.
Mm.
Där man gör olika klockor med hans facetter på samma sätt som det facett.
På skulpturerna, vilket är schysst. Jag gillar det. Jag tycker det är coolt.
Nice. Har vi missat några märken nu? För att det är ju en del alltså.
Nej, jag tror inte. Jag tror vi har fått med de mesta. Annars får man kolla på vår hemsida vad vi har för det.
INDP.se eller på Instagram, vad heter det?
Ja, Instagram funkar också bra.
INDP Watches. Vad
och sen märken som kommer har vi också.
Vad kan du avslöja där? Som du är bombsäker på, så du inte ser.
Bombsäker är man ju aldrig, men alltså. Men det som är på gång, alltså, det är ju Trilobe.
Trilobe, väldigt intressant. Också franskt märke.
Mm.
Också en intressant, ett intressant sätt att visa tid på.
Utan visare,
ja. Det har vi egentligen då, beroende på vilken modell. Men första modellen de gjorde var ju med cirklar egentligen.
Mm.
Trilove är spännande.
Svårt. Man måste titta på det.
Ja, exakt.
Se det live också.
Svårt att förklara i poddformat hur de funkar. Men Trilove, intressant. Ja.
Mm. Konstantin Chaikin.
Nice.
Där kanske de flesta känner igen Joker-klockan då framförallt. Yeah.
Minionen är också rolig.
Minionen är rolig, ja.
Den har vi på incoming. En limiterad version.
Ja.
som ska komma nu till...
Såg ni det apropå Konstantin Tjajkin? Nu slänger jag bara in den här.
Med Louis Erard.
De gjorde ju exakt ett samarbete med Louis Erard. Och Louis Erard har ju gjort många klockor med så kallad regulator.
Mm.
Och nu kom då en Tjajkin. Ett enögt monster skulle man ju kunna kalla det.
Men ett enögt monster var ju typ vad de själva kallar den.
Ja, det var det. Ja.
Konstantin är ju riktigt rolig när man träffar honom. Man pratar inte perfekt engelska.
Alltså jag tror inte han kunde engelska.
Han är ryss.
Jag trodde inte han kunde engelska. Jag tror jag har sagt tre ord. Jag träffade honom 5 gånger. Jag tror jag har sagt 3 ord totalt. Alltså.
Men han har blivit bättre.
Han har det, ja.
Och han är alltid med på det AHCI-eventet.
Ja.
Då är det riktigt tunga aktörer.
Mm.
Inom då, du är ju riktigt independent där vi pratar upp till 10 klockor. Ludvig Ballard.
Haji Masaoka. Sven Andersen.
All right. Så, Trilobe, Konstantin Tjajkin.
Behrens, det kinesiska märket, som också haft ett samarbete med Tjajkin. Ja. Sen har de haft lite andra samarbeten också. De gör riktigt roliga klockor. Allting produceras i Kina.
Då ryggar många tillbaka. Ja. Men de gör faktiskt
väldigt coola. De är riktigt roliga klockor.
Kom
och köp våra ryska och kinesiska klockor.
Ja, men där måste man ju säga, när man ser finishen på de kinesiska Behrens.
De
och jämför prisbilden.
Bra. Ja, det håller hög standard.
De har ju typ en GMT-klocka som kostar runt $3,000 tror jag, plus moms. Så vi pratar ungefär 38 000 kronor med Perlemove. GMT-visare och roliga små visare på de här detaljerna. Så det är riktigt häftigt. Och sen har de gjort en ny klocka som bara, den ena ska välja väga 11 gram och den andra ska väga 20 gram. I en helt annan shape.
Mm. Och, det är sjukt.
Och de är limiterade också.
Ja, vissa av dem.
Ja. Vad väger Richard Mina Dahl-klockan? 27 gram.
Mm. Ja, som några pappersark.
Ja, och den här väger hälften då. Ja. Det är helt...
All right.
Sen har vi lite också, det finns ju andra aktörer i Norden. Vi är inte helt ensamma independent. Det finns ju Tidemans i Oslo.
Mm.
Robin Jung som driver den verksamheten. De har också lite intressanta märken som vi har lite samarbete med.
Mm.
Och då är det typ Gorilla Watches, Speak Marine, Bianchette, Roger Dubois, Cyrus och Maurice Grossman.
Maurice Grossman är...
Det är heavy stuff.
Det är hantverk alltså.
Tyskt, från Glashütte.
Precis. Och, de kom också nära på vårt nu kommande event.
Mm.
Och det måste vi glida in på.
Yes,
vi hade ju, som vi sagt förut, och vi gapat om kommande event. Men vi hade i fjol i oktober hade vi ett riktigt bra event som vi gjorde tillsammans med er. Det var ert...
Första.
Det var ert första riktiga event och det var jättestort. Och vi var mediepartner och bjöd in våra vänner, lyssnare och läsare och så vidare också. Men vad var vi? 150 pers på Moderna Museet.
Precis.
Och vilka var där? Frank Müller, Chapek, Blaken,
Bové.
Det var fullmatat. Vi gör samma sak igen nu den 3/5. Fast den här gången har ni valt att maxa på mer. Vad kan du berätta om eventet den 3/5?
Jo, det kommer att hållas i Stockholm. I en stor lokal.
Globen.
Nej, inte så stor. Men det kommer väl vara ungefär 20 märken, tror du. Och det kommer även vara då ett smyckesmärke som heter Recallo.
Mm-hmm.
Det är ett italienskt märke. Tillverkar jättefina smycken. Familjeägt. Stort. Om man är i Italien så ser man dem ganska ofta på flygplatser. Och de vill testa hur den svenska marknaden ser ut. Så jag tänkte att vi ställer ut med dem också. Och sen kommer det de här märken som jag har nämnt. Kommer även ett märke som heter Unnamed Society.
Mm-hmm.
Där de gör klockor. Det är inga armbandsur. Utan det är mer revolvrar, gevär.
Okay.
Som då har typ Lepes urverk. De har gjort en som en fotbollsklocka. Det är en fotbollsplan som man har gjort med en klocka. Ganska efter. Man måste se den live för att verkligen förstå. De kommer också dyka upp. Så det blir lite kul.
Men det är konst med klockanknytning.
Precis, ja.
Anknytning. Och sen är det, ja, Armin Strom, Bové, Čapek, alla, ja.
Gerald Charles
såklart.
Frank Miller, Goose. Halda kommer, svenska märket.
Ja, ah, kul.
Det är kul.
Mm.
De är inte varje dag man, alla, många känner till dem, men det är inte varje dag man stöter på dem, så att säga.
Nej, att man har ett svenskt klockmärke som har funnits sedan 1887, det är ganska starkt.
Ja. Halda fickursfabrik.
Precis.
Strayer kommer, vet jag. För den, ja, som vill kolla mer på Strayer-klockor.
Och så Arkanauto från, ja, Danmark. Danska, ja, Danmarks. Lite halvsvensk.
Våra skandinaviska.
Ja.
Det blir ett gäng med märken alltså.
Absolut.
Ja, men närmare 20 varumärken totalt. Det är en fördubbling då.
Mot tidigare,
mot förra året. Ja, kul.
Och
sen är det inte små märken, alltså, om man väl tittar på dem, så är det ändå... Det är mycket människor som jobbar i de här företagen. Mm. Det är inte en och två. Även fall det är familjeägt ofta, så är det stora maskinerier för att få det att rulla.
Och... Det försöker vi matcha på något sätt här i Sverige med hur många som ska dyka upp. Så vi siktar ju på 250 gäster ungefär.
Ja, det är målet. Och det handlar ju mer om att vi vill ju visa den svenska publiken, den skandinaviska publiken, att det finns även roliga märken som är små eller sånt som ni inte har sett. Kom och titta.
Så om ni är väldigt om ni är intresserade av independent watchmaking, eller nyfikna på independent watchmaking och självklart INDP Watches. Så det finns några platser kvar som vi kommer lotta om. Så skriv till oss på Ecotime Group på Instagram eller maila podcast@ecotime.com omgående. Så kommer ni få svar ganska omgående också om ni kan komma på eventet. Och det kommer vara jäkligt kul. Så ta chansen. Helt enkelt.
Ja, verkligen.
Och man behöver inte vara riktigt klocknörd för att komma. Alla är välkomna.
Varför ni gör det här och varför vi är med är bara för att det är så jäkla kul med hela den independent-världen med klockor. Och det finns så mycket att upptäcka.
Verkligen. Det är en helt ny värld.
Ja. Och vi tycker det är jäkligt kul att ni öppnade ert showroom på Karlavägen och för att ta, som du sa till mig någon gång, för att ta independent watchmaking till Sverige och Skandinavien och få folk att ta del av den här världen liksom. Så, och hur kommer man i kontakt med er på bästa sätt?
Antingen ringer man eller så går man in på vår hemsida och skickar ett mail.
Och så följer man er på INDP Watches på
Instagram.
På Instagram. Då tackar vi jättemycket Niklas från INDP Watches.
Tack
för att
själva.
Du ville komma till Ecotime på
här. Kul att ha dig här.
Bra. Glöm inte att höra av er om eventet, så tackar vi alla för att ni lyssnar.
Ja, tack.